En podcast från Aftonbladet.
Det som ska lämnas över till drottningen och statsministern.
Vi befinner oss bakom kulisserna på Tre Arena i Stockholm. Här i en av artistlogerna råder febril aktivitet framför olika sminkspeglar. Någon läser i sina manuskort, någon fixar håret, en annan passar på att äta lite. Huvudpersonerna här har det gemensamt att de inte valt det här kändiskapet. Det är tre kvinnor. Susie, Aneta och Anneli. Personer som blivit en sorts ofrivilliga symboler. Offer för gängvåldet. Susie förlorade sin dotter Adriana som 12 år gammal sköts ihjäl vid McDonald's. Aneta förlorade sin bror Mikael som sköts ihjäl vid en gångtunnel i Skärholmen. Och så Anneli som förlorade sin son Rio. Snart ska hon och de andra gå upp på scen inför 13 000 besökare och lämna vittnesmål om vad som drabbat dem och deras familjer.
Det känns bra, men det känns nervöst. Jag tittade lite innan på mina kollegor, skulle jag på säga, men lite så, vad som händer innan jag går upp, och det, jag bröt ihop faktiskt. Så, ja.
På den här galan som heter Det räcker ska en rad artister också uppträda. Drottning Silvia ska närvara och få pris. Statsministern och flera partiledare ska också vara med. Det börjar dra ihop sig. I bakgrunden testas scenljudet. Anneli är nervös. Men det här är viktigt för henne.
När Rio dog så har allt tappat mening på något sätt. Eller så här, inte allt. Det mesta har tappat mening. Jag har ju till barn och han är ju det viktigaste liksom. Men mycket har blivit väldigt meningslöst. Och det här ger en mening. Det här ger mening till att orka.
Vid 17-tiden drar galan igång.
Tacksam att ni är här.
Artister varvas med tal från vice rikspolischefen och arrangörerna Sebbe Staxet, Mikaels syster Aneta, Mikaels son, Adrianas mamma Susie och en dansuppvisning av en grupp med Adrianas syster i förgrunden. En bit in i programmet är det så dags. Rissa Seydou, områdespolis i Järva och även konferensier ikväll, tar till orda.
Våldet har blivit så hänsynslöst. Allt vi oftare ser offer som Adriana. Som drabbas bara för att de är på fel plats. Vid fel tillfälle. Där tillfälligheter avgör vem som blir mördad. Så var det även för Rio. Välkommen upp, Anneli.
Det här avsnittet ska handla om hur en 16-årig pojke är på väg hem från gymmet med tre kompisar en vanlig söndagkväll. Och hur en utsänd tonårsmördare får syn på dem och beordras att skjuta. Något han gör, trots att han själv ser att de inte är de tilltänkta måltavlorna. Det här är mordet på Rio. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
Vi kan göra så medan vi väntar på länken. Jag ska presentera mig själv och sen ska jag ta lite kort ordningsregler. Anders Larsson heter jag.
Attunda tingsrätt, 3 december 2025, sal 27. Åhörarbänkarna är fyllda till sista plats. En del får vända i dörren. Många verkar vara vänner till de som är målsägare. De ungdomar som blivit utsatta. Där framme sitter tre av de åtalade med sina advokater. En fjärde är med på länk. Efter några minuter går ordet till åklagaren, Ingrid Wiklund.
Och då yrkas det först enligt punkten 1 i stämningsansökan ansvar för mord enligt följande. Har berövat Riberg Egin livet genom att skjuta flera skott mot honom med en pistol, varav skott träffade honom i huvudet och armen. Det hände den 2 mars 2025 vid en gångtunnel på Ellen Keys gata i Hägersten, Stockholms stad. Riberg Egin avled till följd av skottskadorna som orsakade omfattande skallhjärnskador. Gärningen har varit särskilt hänsynslös och haft karaktären av en avrättning.
Den här berättelsen rör sig kring en händelse som inträffar en söndagkväll i början av mars 2025. Och i stora drag handlar om två killar som kanske bara har en enda sak gemensam. Att de båda är 16 år. Dels Rio och dels en pojke som vi kallar för Christian. Vi återkommer till Rio snart, men vi börjar med Christian.
Han har ju förekommit sedan tidigare i kretsar. Han är känd av polisen som jag förstår det.
Det här är Beri Sangana, reporter på Aftonbladet som bevakat det här fallet. Precis som hon berättar verkar Christian ha rört sig kring personer kopplade till gängkriminalitet ett längre tag.
Han har kommit till Sverige för några år sedan tillsammans med sin familj, men han är familjehemsplacerad vid tillfället.
Och egentligen så skulle han inte varit kvar i Sverige längre.
Han har också ett utvisningsbeslut mot sig, det vill säga att han ska egentligen inte stanna kvar i Sverige.
På andra sidan av den här berättelsen har vi Rio, Annelies son.
Rio, han har beskrivits av som en väldigt omtänksam, snäll och glad pojke.
Precis som andra 16-åringar var han i det där mellanläget när man fortfarande är ett barn, men börjar närma sig vuxenlivet.
Det här verkar vara en pojke som har lämnat väldigt mycket avtryck bland sina vänner. Han spelade fotboll, han hade precis börjat gymnasiet.
Till skillnad från Christian var han inte någon som fanns på polisens radar.
En pojke som överhuvudtaget inte har några kopplingar till kriminalitet.
Söndagskvällen den 2 mars befinner sig både Rio och Christian i Fruängen i södra Stockholm. Christian befinner sig på torget utanför Fruängens tunnelbanestation.
Han har ju fångats på övervakningsfilmer hur han liksom går runt där och, ska man säga, rekar lite.
Han verkar vänta på något.
Han går ju runt där beväpnad i Fruängens centrum. Det går ett litet barn, liksom passerar honom och han går där med sitt vapen. Han går liksom fram och tillbaka runt där.
En bit bort är Rio och hans vänner och gymmar. Strax före 21 är de klara. Åklagaren berättar.
När de är klara där så lämnar de gymmet och går mot Fruängens centrum för att sen därifrån ta sig hem på olika håll. När de kommer ner för trappan som går ner till torget så lägger de märke till en för dem okänd kille som sen börjar gå efter dem i riktning mot en gångtunnel som ligger på andra sidan torget, precis vid torget.
Sen går allt fort. Christian får syn på Rio och hans vänner. 21.06 ekar skotten.
Och han går ju bara fram och skjuter. Några av dem springer iväg och så är det Rio och hans vän då som träffas.
Det hela sker vid en gångtunnel, ett stenkast från tunnelbanestationen.
I början av den här gångtunneln så tar den här okända personen, till lika gärningsmannen som jag då påstår, upp en pistol och avlossar den med flera skott i riktning mot målsägandena.
Skotten avlossas i mycket hög takt och antalet ska senare räknas till 9.
Rio träffas av ett eller två skott och faller om jag ner till marken.
En annan av kompisarna träffas alltså också.
Han träffas av ett skott i benet och blir liggande kvar på platsen.
Efter skotten går det en tid innan folk vågar sig fram igen.
Det anländer personer från allmänheten inom några minuter till platsen och då påbörjar man livräddande åtgärder på Ryåker. Även polis och räddningstjänst anländer till plats. Och så fort polisen bedömer platsen säker så tar sjukvårdspersonal över arbetet med de livräddande åtgärderna.
Samtidigt som Rio är på väg att mista sitt liv flyr skytten från platsen. Han verkar ha en tydlig bild av hur han ska komma undan. Men den planen går inte i lås.
Han tar då sikte mot en taxi som han i full fart då ska åka iväg med. Men han grips då i samband med att han är på väg och ska ta den här taxin helt enkelt.
Kort efter skotten hade en helikopter landat på platsen.
Rio han för sig i ambulanshelikopter med livshotande skador till sjukhus.
Någon kilometer bort befinner sig Anneli. Det har varit en lugn söndag, sista kvällen på sportlovet. Både hon och Rio hade varit sjuka tidigare i veckan, men nu var båda återhämtade. Vid 9:15 ville hon stämma av läget med Rio och slog en signal.
Så jag ringer honom och så svarar inte han. Och han svarade alltid telefon. Och framförallt ringde han alltid upp direkt när han hade sett att han hade missat samtal från mig.
Tidigare under kvällen hade Anneli ordnat med mat till Rio. Sen var Rios plan att han skulle ut och gymma.
Och sen åt han och så gick han och la sig i sitt rum och vilade. Och sen strax efter 7 så började han göra sig ordning och sa om jag åker. Och sen så, och jag låg i soffan och tittade på tv. Och så sa han bara, men vi ses sen, ja vi ses sen.
Rio hade hemkomsttid senast 22. Men Anneli hade räknat med att han skulle komma hem tidigare. När hon inte får svar från Rio går hon in i en app för att se var han och hans mobil befinner sig.
Och då ser jag att han är vid tunneln vid ungdomsgården. Så tänkte jag, men vad gör han där? Där ska ju inte han gå.
Anneli går in på appen igen och ser då att han rört på sig. Han verkade nu stå vid busshållplatsen. Sen kommer ett samtal.
Och så lär ni min telefon några minuter och sen kommer hans lillebror ut i vardagsrummet och säger att deras vän som har varit och tränat med dem har ringt och sagt att Rio och en annan kompis har blivit skjutna.
Lillebror säger att han klickade av samtalet för han tyckte det inte var något roligt skämt. Anneli ber lillebror att ringa upp igen, vilket han gör.
Säger han någonting till mig? Ja men typ, jo men det är tydligen sant mamma.
En skrämmande overklighetskänsla kommer smygande. Anneli kollar appen igen.
Och då ser jag att han är på Astrid Lindgren i Solna. Han har ju flygit dit bara på 3 minuter. Och då förstår jag ju att det är sant.
Det finns bara en sak att göra.
Så att jag får bara panik. Så, panik. Vi kastar oss in i bilen, jag och lillebror, och gasar verkligen mot Solna.
Eftersom de fått besked så snabbt och omedelbart slängt sig i bilen så kommer de fram bara en kvart efter att ambulanshelikoptern landat med Rio. Hon chansar på barnakuten.
Så vi pekar dem liksom till andra dörren och den entrén är låst.
Anneli får prata i en porttelefon.
Och då släpper de in oss, men de vill bara veta vad personnummer och sånt där, men sen säger de ingenting.
Snart kommer andra familjer dit. Föräldrar till en av Rios kompisar som också blivit skjuten. Men ingen får något besked. Till slut kommer polisen dit vid 11:30 och då bekräftas att Rio ligger på operation.
Då har vi ju redan hunnit läsa i tidningarna att en har förts till sjukhus med helikopter och en har förts med ambulans. Och jag förstår ju att Rio är den som är mest allvarligt skadad i och med att han, jag har ju sett på appen att han kom till Solna så himla fort, 249 km i timmen, och det kan ju inte en ambulans köra i. Så jag fattade att han kom med helikoptern, så att där förstod jag att han var den som var mest allvarligt skadad.
Polisen håller förhör och Annelis bror, svägerska, kusin och goda vänner har då också kommit till sjukhuset. Timmarna sniglar sig fram.
Men sen strax efter 02 tror jag det, på natten, så kommer neurokirurgen ner helt svettig och berättar då att han är färdig med Rio och att, ja, att Rio är färdigopererad. Så.
Han förklarar att Rio blivit skjuten i huvudet. Att kulan slitit sönder ett blodkärl och att de med svårighet lyckats stoppa blödningen.
Och Rio hade förlorat 4,5 liter blod. Och vad jag inte visste då var att det är i princip allt blod du har i kroppen. Man ligger på ungefär 5 liter.
Rio hade överlevt operationen. Men de hade behövt ta bort halva skallbenet för att hjärnan ska kunna svälla. Vilket sker efter den här typen av skador. Anneli ville veta prognosen. Och fick svaret 50-50.
Och det enda jag hörde är att han kommer överleva, han kommer vara halvsidesförlamad. Och jag tänkte så här, jag får vara hans personliga assistent. Han kommer överleva liksom, 50% chans. Alltså det, du har blivit skjuten i huvudet, du har till och med överlevt en operation. Du har överlevt att bli skjuten i huvudet. Så jag tänkte ju att så här, nej men det här fixar han, är superstark. Liksom. Superstark.
Sen får de gå in och träffa honom där han ligger med alla slangar. Anneli ser en av hans avrakade hårlockar på golvet som hon plockar upp för att spara. Utifall att. Hon och de andra får också tillgång till ett annat rum dit de kan gå för att sova. Sen på dag 3 händer det som läkarna varnat för. Hjärnan börjar svullna upp. Och då kommer beskedet.
Vi kunde inte ta in att hoppet var ute. För oss var det inte det. Och så fick de ha ett liksom, förtydligande samtal med oss. Att så här, men vi tänkte att det här måste, vi måste låta det här sjunka in för er. Men vi vill att ni ska förstå liksom, att så här, det är kört. Typ.
Anneli hade svårt att ta in vad de sa. De blev kallade till ett möte 10 dagen efter. Anneli duschade och bytte kläder.
Och sen gick vi upp till det här mötet vid 10. Där de förklarade att liksom, nu kan vi inte fortsätta mer. Och då fick vi liksom komma överens om en tid som vi skulle stänga av respiratorn.
De fick höra att Rio sen skulle klara sig utan respirator i allt ifrån en kvart till flera veckor. Ingen vet. De bestämde då 12.
Så att alla som var där kunde få säga hej då till honom en sista gång.
De här dagarna hade massor av folk varit på besök. Ett 30-tal vuxna och omkring 70 ungdomar.
Och sen kom bara några av hans närmsta vänner där på onsdagen. Och då sa jag att jag vill inte att fler kommer. Alla har fått säga hej då.
De spelade musik som Rio gillade.
Jag lyssnade på hans låtar, så här ballader Rio gillade. Han älskade att sjunga ballader. Så vi lyssnade på några av hans ballader och så där. Det var väldigt sorgligt.
Rio fick lugnande medicin och slangarna togs bort. Hans kropp reagerade fysiskt.
Vilket var ganska obehagligt. Men ja, och sen så var det bara stilla och så hans hjärtslag blev saktare och saktare och saktare. Och sen så fanns det inga fler hjärtslag. Det var fruktansvärt. Det är fortfarande fruktansvärt.
Redan samma kväll som Rio skjuts lyckas alltså polisen gripa en huvudmisstänkt, Christian. Det tar bara 3/4 innan en patrull hittar honom ett par 100 meter bort.
21.08 så kommer larmet in och 21.52, det är ganska kort tid här emellan, men då ska den här skytten hoppa in i en taxi, ett flyktfordon, för att lämna platsen och han befinner sig då drygt 200 meter från brottsplatsen. I samband med detta så grips han och han har då i samband med detta en pistol på sig i byxlinningen som man då hittar på honom.
Den visar sig matcha hylsorna från skotten som dödat Rio. Sen fortsätter utredningen. Och utredarna hittar ytterligare bevisning när de tar sig in i Christians mobil.
det som framkommer i den här skyttens telefon, det är att han tog på sig ett morduppdrag den var någon dag tidigare liksom, för att skjuta ihjäl en person i Rinkeby.
Ja, några dagar innan Rio mördas är Christian ute för att genomföra ett annat mord. Ett uppdrag han har fått av en 15-årig pojke.
Man kan se att han fungerar som en slags länk mellan den här uppdragsgivaren som inte är identifierad och 16-åringen.
I krypterade chattar är uppdragsgivaren tydlig med att den utpekade måltavlan måste dö. En av chattarna står det:
låt han avsluta han helt, bror. Låt det inte finnas en chans att han överlever.
Senare skriver samma person:
det enda din grabb ska göra är att radera han.
Om man tittar på de här instruktionerna som den här skytten har fått, det är ganska brutalt. Det står bland annat att han ska åka dit och, citat, panga han i huvudet.
Men varför den utpekade måltavlan ska dö framgår inte.
Det framgår inte att den här personen som han ska skjuta ihjäl har någon slags hotbild mot sig, utan han har tagit på sig det uppdraget och ska åka och skjuta den här personen.
Den 27 februari är det dags. Christian åker till en adress i Rinkeby. Sen väntar han på måltavlan. Timmarna går. Men det tilltänkta offret dyker inte upp. Mordplanerna går om intet.
Det här blir inte av för att han hittar inte den här personen helt enkelt. Så att han vänder och förbereder sig då för nästa uppdrag som kommer då några dagar senare.
Klockan 03.40 tar han en buss från Rinkeby till T-centralen. Och då händer något som skulle kunnat förändra allt i den här historien. Han blir stoppad av polisen och de kontrollerar hans ID. När de gör en registerslagning plingar det till i deras system.
De noterar då att han har ett utvisningsbeslut. Han får inte vistas i landet. Men man släpper honom så han får åka vidare.
Ja, trots att han alltså har ett utvisningsbeslut så låter patrullen honom gå efter beslut från kollegorna vid gränspolisen. Det ska visa sig att det funnits fler anledningar att hålla kvar honom.
Och det som man också ska sägas här, det är ju att han har ju ett vapen på sig som polisen inte hittar på honom. Trots att de då ska ha kontrollerat honom vid det här tillfället, så han får helt enkelt åka vidare. Och det här är bara några dagar innan mordet i Fruängen.
Det här är värt att stanna kvar vid. Hur kunde 16-åringen få resa vidare efter att polisen stoppat honom? Anneli, Rios mamma, är bestört över hur polisen agerar efter att de fått tag på Christian.
Då ringer man hans familjehem, vilket också är galet att man kan vara placerad i ett familjehem som inte tar mer ansvar än så här. För att man ringer då dem på natten och de svarar inte telefon. Och i min värld, om du har en ungdom som är efterlyst och som har utvisningsbeslut, som är placerad i familjehem, och du hittar honom efter 4 på natten i T-centralen och familjehemmet inte svarar, då släpper du inte honom oavsett. Men det gör man då.
Nej, patrullen får alltså beskedet av sina kollegor på gränspolisen att Christian inte ska gripas. Och patrullen visiterar heller inte 16-åringen, som vid det här tillfället bär pistolen på sig från det morduppdrag som precis misslyckats.
Så han drar någon lögn om att han ska träffa sin tjej, vilket är helt galet 4 på morgonen, men de släpper honom och han åker vidare och då spelar han in en film till sina grabbar på Snapchat och titta, jag hade den här, polisen stoppar mig, de hittar inte den här pistolen, grabbar, och så här, jätteglad var han. Jag har sett den filmen tyvärr. Vidrigt. Och sen så dödade han Rio med samma pistol några dagar senare bara.
Anneli beskriver det som hänt som galet. Ett systemfel. Inte bara vad gäller kraven på familjehem utan framförallt vad gäller polisens agerande.
Hade de bara visiterat honom på de enkla grunderna att han är minderårig, han befinner sig liksom, vad ska man säga, riskzon, för jag tänker T-centralen nattetid är inte ett bra ställe för någon att vara på. Och han är efterlyst och han har ett familjehem som har vårdnaden eller liksom, över honom just nu, som inte ens svarar telefon, som inte går i kontakt med. Minimum är väl att man visiterar en sån person och sätter honom i bilen och kör hem honom. Det är väl minimum. Och hade man börjat med att visitera honom, då kan man ju tänka sig, då hade de ju hittat pistolen och då hade det här aldrig hänt. Då hade Rio levt och den här personen hade inte varit en mördare idag. Han kanske också hade haft en bättre framtid framför sig.
Utredningen gällande mordet på Rio pågår i månader. I slutet av november 2025 är den till slut klar. Fyra personer misstänks för olika grad av inblandning. Christian åtalas för mord.
Fyra personer har åtalats för inblandning i ett mord och tre mordförsök i Fruängens centrum i mars. Två av dem åtalas även för inblandning i mordförsök i Rinkeby några veckor tidigare. I Fruängen blev fyra tonårspojkar beskjutna. En av dem träffades i huvudet och avled några dagar senare. En beväpnad 16-åring greps strax efteråt när han var på väg mot en taxi.
Den 3 december inleds rättegången. Och den hålls alltså i Attunda tingsrätt. Bevisningen mot den huvudåtalade Christian är omfattande. Han har blivit gripen på flyende fot med mordvapnet på sig. Stora delar av förloppet är fångat på övervakningsfilm. Därtill kommer hans egna filmer. När det blir Christians tur att förhöras är han till en början inte så intresserad av att prata.
Nej, men alltså, jag vågar inte säga så mycket eftersom jag har inte så tydliga minne av händelsen.
Du har ingen minnesbild?
Inte så tydliga minnen som jag skulle.
Domaren Anders Larsson försöker hjälpa honom på traven.
Okej, är det någonting du vill berätta? Vi har ju suttit här nu 2 dagar och det har lagts fram olika övervakningsfilmer. Det har lagts upp mastuppkopplingar där man påstår att åklagaren påstår att det är det man ser på olika filmer. Är det någonting du vill kommentera själv kring detta?
Nej.
Ingenting? Nej, okej. Okay. Jag lämnar ordet till åklagarna för ni ställer frågor. Varsågod. Mm.
Förhöret går vidare med vilka relationer han hade med olika personer. Om hans telefon, nummer och användarnamn på olika sociala medier. Sen kommer åklagaren in på chattar där det ser ut som att han diskuterar kriminella uppdrag som han kan utföra mot betalning.
Och berätta då, varför var det så att du behövde pengar av någon anledning?
Ja,
berätta om det.
Jag hade skuld.
Vad var det för en skuld?
Pengar. Jag skulle behöva
vissa
pengar.
Och varför?
För att jag var skuld med andra personer.
Varför hade du hamnat i skuld då?
För att jag blev av med några grejer som inte var mina.
Okej. Var det några olagliga saker eller?
Typ.
Mm. Och vill du säga vem du hade den här skulden till?
Nej.
Nej.
När åklagaren frågar hur stor skulden var svarar Christian.
Först var det 100 någonstans.
Pengarna skulle vara betalade i januari 2025.
Men sen så, jag kunde inte, som de gav mig till februari.
Okej. Okay. Vad skulle hända om du inte kunde betala i slutet av februari då?
Antagligen skulle jag bli skjuten, kanske.
Christian beskriver hur han var i kontakt med en kompis för olika jobb han kunde utföra.
Alltså i min uppfattning de flesta var att leverera eller hämta någon sån. Men sen liksom tog jag reda på att det fanns också att man kunde spränga eller ja, leverera andra stora grejer och sånt.
Mm. Ja. Och vad var det man kunde leverera då?
Narkotika.
Mm, okay.
Christian installerade appen Signal för att hans konversation skulle kunna hållas hemlig. Men polisen kunde i efterhand se vad de olika chattarna handlade om. Åklagaren tar ett exempel.
Jobbet är enkelt. Det handlar bara om att skjuta en man. Minns du den konversationen?
Nej.
Inte alls? Vi ser ju här att du också svarar på meddelande försök bara döda honom, så skriver du okej, bror, när blir det? Minns du någonting av vad det här var för ett uppdrag?
Nej.
Vet du vem det var man skulle skjuta, döda?
Som jag säger, jag fick veta att det fanns många olika, så liksom, ja, det är inte... Ja.
Han blir kort senare tillagd i en chattgrupp med en räv. Han får en bild på Rawa Majid, kurdiska räven, och sen meddelandet.
Att kort sagt, jobbar du för honom, bror, skriver han ju. Då skriver han ju också att slappna av, när som helst kommer det jobb.
Christian säger sig inte minnas det här. Åklagaren går vidare och beskriver hur det kommer meddelanden från ett konto som heter Kill Award, alltså mordbelöning fritt översatt, dit en kompis skickat bild av Christian och hans hemadress.
Så skriver ju Kill Award att man ska betala chauffören också, han som kör. Och så skriver han 200 till chauffören och 300 till klivaren. Bror, är han redo för 300 lax? Är det några summor som du har hört?
Vadå?
Det som skrivs här, att den som är, som jag tolkade, klivar, alltså den som utför det här uppdraget, skulle få 300 000 och chauffören som kör skulle få 200 000.
Nej, alltså vi pratar inte direkt om pengarna.
Sen frågar åklagaren om den aktuella mordkvällen. Christian beskriver hur han tar sig mot nedgången till tunnelbanan. Han pratar då i telefon med en person som han inte vill säga vem det är.
Han säger om jag såg någon. Jag ser fyra personer här. Och sen han säger, beskrev dem. Jag hann inte säga mer än en hade en luva och den andra mossa. Och han bara, det är dem, du måste skjuta dem och sånt.
Att en har en mössa och en har en luva räcker för att personen i luren ska ge sin order.
Jag vägrade. Jag sa till honom att de bara, alltså två av dem var barn. Alltså två hade barnansikte. Så liksom jag tänkte, de är inte mer än 11-12 år.
Men två av dem framstår som större.
Så jag säger till honom, det är kanske liksom två personer som jag har inte med deras ansikte. Det är kanske de, men de är med sällskap med två barn, förstår du? Och även det fanns barn i närheten. Och sen jag tänkte gå hem. Men då han säger att jag måste göra det, att jag har förstått för mycket och att jag skulle få problem. Om jag gjorde inte det, så han skulle skicka sina grabbar till mig och bla bla. Han började säga att han skulle ta min familj och bla bla och sånt.
Det blir mer hotfullt.
Han började skrika och skrika. Och jag minns inte om han var i en andra samtal med en andra person. Men det var bara han som började prata. Så någonstans han sa att han skulle liksom försmörda min mamma eller något sånt. Och sen jag bara, okej, chilla. Och sen min kropp bara gick fram. Jag sa till honom, det finns barn. Om jag kommer göra något, jag kommer inte ta de fyra personer. Jag kommer bara ta den som ser ut som grav. Eller den äldsta och längst.
Han säger att han riktar in sig på de äldsta. De längsta.
Så han säger, jag skiter i, du måste skjuta och sånt. Då, jag går fram och han började skrika och sånt. Och sen, någonstans där. Så han började skrika, skjut. Och sen, jag minns inte mer.
Där blir minnesbilden plötsligt suddig. Precis när det ska skjutas.
Jag minns inte vad. Jag minns inte att jag drog ur. Alltså, nej, jag minns ingenting. Alltså.
Var är du någonstans då?
Fröängen, tror jag. Någonstans vid. Det var en parkering bredvid mig. Så någon tunnel, tror jag.
Skottlossningen sker vid gångtunneln. När Christian ska berätta fortsättningen är det knäpptyst i salen.
Jag märker att jag har någon tog i min hand och jag märker att det är någon person på golvet. Så jag tänkte liksom, min hjärna kopplade inte med varför personen var på golvet. Så jag gick fram till personer och då hör jag att någon säger spring, spring. Och sen jag tänkte inte ens att springa, jag bara gick.
Åklagaren fortsätter fråga.
Minns du att du skjuter?
Nej.
Vad tar du vägen sen då?
Sen minns jag inte om jag har hanterat den där vapen eller den bara var i min jacka. Jag minns inte ens. Jag bara hör att personer säger att det var bäst för mig att det var inte fel person. Och sen han bara låg på.
Några i Christians sällskap beställer en taxi. Och nu har en mängd poliser anlänt. Han gömmer sig bakom några byggnader. Och när taxin kommer går han fram. Men han hinner aldrig sätta sig i taxin.
Och då blir du gripen där, eller?
Ja.
Mm. Och var är pistolen då någonstans?
I min jacka.
Åklagaren har flera frågor som inte får något riktigt svar. Däribland vad det var för personer som uppdragsgivaren ville att han skulle skjuta.
Hade han sagt någonting om vem det var du skulle leta efter eller vem det var du skulle skjuta?
Faktiskt inte. Jag minns inte att de nämnde någon.
Hade du fått något namn?
Nej.
Hade du fått någon bild? Någon adress?
Fråga.
Hade du fått någon beskrivning av kläder eller ålder eller liknande?
Ingenting.
Nej. Hur kommer det sig att du beskriver just de här fyra personerna då?
För att han sa att jag skulle säga om det är liksom någon som kommer för sure eller någon som är där.
Mm.
Så.
Jag tänker det fanns ju andra personer också där. Vi sa lite folk som kom ut från
ja, men
Hemköp.
De var redan där. Så jag hade redan märkt att de var där. Som liksom, de fyra personer kom precis som jag tänkte. Ja.
Mm. Och när är det första gången han säger till dig då att du ska beskriva vilka du ser? Är det då eller hade han sagt det redan tidigare?
Nej.
Det är då? Okay.
Ja.
Mm.
Åklagaren tycks inte bli övertygad om att Christian har en minneslucka precis när skotten avlossas. Samtidigt som man kommer ihåg vad som händer sekunderna före och efter.
Du hör en person som skriker skjut i telefonen. Och så ser du en person som ligger på marken.
Då ser jag en person
som... Ja. Är det samtidigt eller går det någon tid mellan att personen skriker skjut och att du ser en person som ligger på marken?
Alltså för mig det är svårt mellan. Jag minns inte.
Du minns inte? Nej, okej. Okay. Har du skjutit i tunneln?
Jag minns inte.
Då kommer det sig att du inte minns, tror du?
Jag vet inte, det är helt svårt.
Mm. Finns det någon förklaring till att du har minnesluckor, tror du?
Jag är inte psykolog. Vad kan jag säga?
Nej.
Jag vet.
Tror du att det kan handla om att du helt enkelt inte vill minnas?
Jag vet inte.
Rättegången pågår under december månad. Sen passerar nyår. Och i början av januari faller domen.
En 17-åring döms till fängelse i drygt 10 år för dödsskjutningen i Fruängens centrum i mars förra året.
Ja, den åtalade nu 17-årige Christian döms till fängelse i 10 år och 10 månader och sen utvisning till hemlandet Peru. Tingsrätten skriver att det rör sig om ett mord som skett med avsiktsuppsåt, oprovocerat och haft karaktären av en avrättning. En vuxen hade fått livstid enbart för mordet på Rio. Christian döms även för brott mot Rios kompisar. Mordförsök mot två och framkallande av fara för annan mot en tredje. Därutöver döms han för mordförberedelserna i Rinkeby. Två av Christians åtalade kamrater döms för försök till grovt skyddande av brottsling till fängelse i 4 respektive 6 månader. En tredje, en då 15-årig pojke, döms till ungdomsvård i 8 månader. Två av de tre döms också till utvisning. även de till Peru. Några månader har gått och innebörden av det rättsliga utfallet har börjat sjunka in. På fråga om domen känns som en upprättelse svarar Anneli.
Ja och nej. Rio fick en livstidsdom, även vi anhöriga. Rio kom aldrig tillbaka, så i det perspektivet så känns liksom inget straff tillräckligt hårt. Samtidigt så hade det också lika gärna kunnat bli sluten ungdomsvård. Och då blir det ju max 4 år. Och då, det hade ju känts som ett hån. Faktiskt. Han fyller ju också 18 nu. Det är ju ingen 14-åring vi pratar om. Eller 13-åring eller 12-åring. Alltså han fyller 18. Han skulle precis fylla 17 när han mördade Rio. Så att han är ju inte liten på det sättet. Även om han också... Ja, har ett outvecklat konsekvenstänk.
Vad gäller utvisningen som ska ske efter avtjänat straff bestämdes den att gälla i 10 år. Något som Anneli är kritisk till. Hon tycker att utvisningen skulle gälla för alltid.
Det är för mig jättemärkligt. Man får inte glömma heller att de var 4 kompisar som blev beskjutna. Det hade kunnat få en ännu värre utgång. Han hade varit i Rinkeby 2-3 dagar innan och tänkt att mörda en person där också. Han har sökt aktivt efter morduppdrag. Han har bett om att få döda när de har sagt att man kan få lite mindre pengar om man skadeskjuter dem. Men då har han bett om att få döda. Och sagt att han är så tacksam för att han får det, att han får med uppdragen. Så jag tänkte, det finns liksom... Jag känner ingen empati faktiskt alls. Jag förstår inte vad han ska hit och göra igen.
På fråga vad hon vill säga till de som rekryterar barn eller till de som kanske lockas av bilden av det kriminella livet som något häftigt och coolt, säger hon.
Ja, om man ska titta på de där uppe som är högre upp i hierarkin, de vuxna, så är de bara fega råttor i hela bunten som utnyttjar barn på det här sättet, som inte kan göra smutsjobbet själv. Jag tänker att man måste vara ganska störd för att klara av att sitta och använda barn på det här sättet faktiskt. Som förbrukningsvaror.
Sextonårige Christian verkar ha drömt om snabba pengar men blev på sätt och vis utnyttjad som en förbrukningsvara. Hans jämnåriga offer Rio hade också drömmar. Han gick första året på gymnasiet, läste ekonomi och juridik och hade mycket tankar om vad han skulle göra som vuxen. Kanske jobba utomlands, kanske som fastighetsmäklare.
Han tyckte om att spela fotboll och vara med sina vänner. Det var väl liksom hans favoritintresse. Sen gillade han att liksom shoppa, testa nya restauranger. Han gillade att jobba. Han hade precis fått sitt första riktiga extrajobb. Han jobbade på restaurangerna på Stockholmsmässan och det tyckte han var kul att tjäna egna pengar.
En kväll på väg hem från träningen med kompisarna förändrades allt. Och nu, ett år senare, är det påfallande hur mycket tystare det blivit hemma, där Anneli nu bor kvar med Rios lillebror.
Är vi hemma så är vi alltid på tvn. Även om man inte tittar på någonting så är tvn på, så det är lite ljud. Rio lät väldigt mycket. Han hade ADHD, så att det kunde vara så här, 11 på kvällen kunde han börja storstäda och möblera om sitt rum. För att då fick han månadens städryck. Liksom. Jag kan ha gått och tjata på honom 3 veckor och bara dammtussarna växer och jag vägrar ta det. Och så får han sina ryck. Eller han liksom, när han står och sjunger sina Whitney Houston-ballader och Adele. Han lät mycket. Han var väldigt mycket.
Efter mordet på Rio har Anneli funderat mycket på vad som behöver förändras för att förhindra nya liknande dåd. Det är inte bara på ett område som hon menar att det behövs insatser, utan på många. Mindre klasser i skolan till exempel. Lättare för ungdomar att få extra jobb. En omgörning av SIS som driver ungdomshem så att återfallen minskar. Reformer som kan ta tid att genomföra. Men en sak att börja med borde kunna göras omgående. Försvåra för det som ibland beskrivs som en arbetsförmedling för kriminella.
Någonting som jag verkligen vill ska, som jag vill att man ska införa imorgon, det är åldersgräns på sociala medier. Att man måste verifiera med bank-ID. Att strypa tillgången till Instagram och TikTok och alla de här sidorna. För att försöka skona barnen.
När Anneli blev tillfrågad att vara med på manifestationen mot vapenvåldet på galan bestämde hon sig för att delta och bidra med sitt vittnesmål där samtliga riksdagspartier var inbjudna, inte för att tala utan för att lyssna.
Det måste ske en förändring och då får jag dra mitt strå till stacken och göra vad jag kan och då får jag använda mig av de medel som finns.
När det till slut blev Annelis tur att äntra scenen spred sig en tystnad i den stora arenan. Sen började hon berätta hur hon och hennes familj drabbats.
Vår familj har förlorat en son. En son som hade det mest smittsamma skrattet jag någonsin hört. De vackraste fräknar som någonsin prytt ett ansikte. De mest innerliga kramar jag upplevt. Vi har förlorat vårt älskade barn, men Sverige har också förlorat en del av sin framtid. För vi får inte glömma att de här barnen, både de som förloras men också de som förlorar, skulle vara vår framtid.
I anslutning till de olika vittnesmålen framträdde också artister. När det gällde Rio fanns det också ett önskemål om en speciell låt och en speciell artist, Thomas Stenström, som dessvärre var upptagen på turné. Men han gjorde ett undantag och han fram precis i rätt tid.
Men han tog sig upp till Stockholm bara för att komma och göra den låten för vår skull och för att liksom kunna bidra, vilket vi uppskattar väldigt mycket. Så att vi fick lägga honom sent i körschemat för att han skulle hinna till arenan. Och han har ju inte repa heller som alla andra. Alla andra repade ju fredag kväll och lördag morgon. Men han fick ju bara kliva rakt in på scen. Så att det är jättetacksamt. Och det är en otroligt vacker låt. Och jag fick ju äran att, det var efter mitt tal så visades det ett bildspel på Rio. Med videoklipp. Och då visades det upp. Samtidigt som Thomas uppträdde med den här låten då. Det var väldigt, väldigt vackert. Väldigt, väldigt vackert.
Någonstans så är det natt just nu. Någonstans är det dag och lär andra när jag tittar ut och minns alltid som var. Varje gata bär på någon, även där du är långt bort, så tänd ett ljus och lys upp natten för att inte sakna.
Du har lyssnat på Mordet på Rio, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Domen om mordet på Rio har överklagats och hovrätten kan komma fram till en annan bedömning. Artisten som sjöng för Rio på galan var Thomas Stenström. Producent var Marcus Ulfsand. Ansvarig utgivare Lotta Folker. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.